Välkommen på en vandring bland våra grundlagar. Jag heter Olof Pettersson.
Regeringsformens 10:e kapitel, internationella förhållanden. Det handlar om hur staten ingår internationella avtal. Det handlar om Sveriges relationer till EU och den maktfråga som står i centrum i förhållandet mellan riksdag och regering. Det föregående kapitlet i regeringsformen, det 9:e, handlar om finansmakten. Det är ett exempel där riksdagen som folkets företrädare traditionellt har ett stort inflytande genom makten att besluta om skatter. Det här kapitlet om internationella relationer är tvärtom. Där har riksdagen traditionellt haft ett svagt inflytande. Makten har istället legat hos kungen, statschefen och så småningom via parlamentarisering hos regeringen. Och utrikespolitiken har också präglats av mycket av hemlig diplomati. Man har ansett att det gynnar det fredliga förhållandet mellan länder om företrädare för olika stater kan förhandla, sluta avtal utan insyn så man kan göra kompromisser. Och här uppstår en konflikt mellan utrikespolitik och demokratins krav på öppenhet, insyn och förankring. Och de här frågorna har blivit extra aktuella med Sveriges medlemskap i EU. Som innebär automatiskt att inom vissa områden där vi vill samarbeta med andra europeiska länder har vi fört över lagstiftningsmakt från riksdagen till EU. EU stiftar ju lagar genom en kombination av beslut i Europaparlamentet och rådet normalt sett. Europaparlamentet är ju ett organ för väljarna, folket. Men det är ju inte via riksdagen. Och rådet företräder medlemsstaternas regeringar. Så om man inte gör någonting annat innebär att gå med i EU att man för över makt från riksdag till regering. Och då blir det aktuellt att diskutera riksdagens roll. Hur ska riksdagen kunna hävda sig i EU-samarbetet? Internationella överenskommelser eller överenskommelser med mellanfolkliga organisationer eller stater ingås av regeringen. Regeringen styr riket och det är regeringen som ingår internationella avtal. Det är huvudregeln, men regeringen kan överlåta sin makt till förvaltningsmyndigheter inom mindre viktiga områden. Men oavsett om det är regeringen eller myndigheter som har ingått avtal så ska riksdagen godkänna i efterhand. Och särskilt när man kommer in på områden som rör riksdagens lagstiftningsmakt. Och i praktiken är det så att är det större frågor så är det riksdagen, frågor av mindre vikt. Precis som när det gäller lagstiftning kan delegeras och överföras till regeringen. Det finns av praktiska skäl möjlighet att ingå preliminära avtal för att inte sinka EU-samarbetet. Ibland behövs det ganska snabba beslut. Och det här tidigare gäller då avtal, traktat, men det kan finnas andra förpliktelser internationellt sett, ensidiga åtaganden till exempel. Då gäller de här reglerna också. Så kommer vi till EU. EU innebär en överlåtelse av beslutanderätt. Och regeln är att det är riksdagen som måste besluta att föra över makt från Sverige till EU. Men riksdagen kan inte göra det hur som helst utan det finns vissa villkor. För det första får det inte röra principerna för statsskicket. Tanken är att vi i Sverige ska ha full kontroll över våra grundlagar och det som är viktigt för grunderna för styrelseskicket. Och att det inte urholkar fri- och rättighetsskyddet, en slags demokratigaranti. Och sen när man gör det här då är det så allvarligt beslut så att man kan inte bara ta det med en enkel majoritet som vanlig lagstiftning. Utan det kräver antingen kvalificerad majoritet, 3/4 av de röstande i riksdagen ska vara minst hälften, det vill säga minst 175 måste vara med. Eller så kan man ta det som en grundlagsändring som ju också är svårare att ändra grundlag än vanlig lag. 2 likalydande beslut med mellanliggande val. Det vanliga är kvalificerad majoritet. Och sen finns det ju då samarbete utanför EU, vi är med andra. Och det heter mellanfolkliga organisationer för fredligt samarbete. Vi har accepterat att vara underkastade mellanfolkliga domstolar, internationella domstolar. Och det innebär att man kan överlåta delar av riksdagens och regeringens makt. Och villkoret är att det är okej så länge det är i begränsad omfattning. Också här finns ett villkor att när det gäller regler som rör statsskickets grunder, det som har med grundlagar, val och demokratins principer, så får man inte överlåta det, utan makten måste stanna i Sverige. Och riksdagen kan då överlåta andra uppgifter, antingen direkt eller indirekt, bemyndiga regeringen eller någon annan myndighet som det står. Nu har ju Sverige accepterat att en del internationella konventioner, som Europakonventionen och sånt, barnkonventionen, är en del av svensk lag. Anta att de här konventionerna ändras, ska man då behöva gå till riksdagen och köra om hela proceduren igen? Nej, är det då begränsad omfattning så gäller de. Men är det en större ändring i en sån här konvention, då måste det gå tillbaks och riksdagen måste göra om proceduren och godkänna. Så kommer vi till den viktiga frågan om förhållandet mellan riksdagen och EU. Hur ska riksdagen kunna hävda sig i EU-samarbetet när den har förlorat lagstiftningsmakt som vi hade tidigare innan vi kom med i EU? Huvudregeln är att regeringen ska inför beslut när man åker till Bryssel och ska besluta i olika ministerråd i olika konstellationer. Först ska man informera och samråda. Reglerna finns i riksdagsordningen. Och det viktiga organet här är ett slags utskott i riksdagen som heter EU-nämnden med företrädare för de olika partierna. Dit åker först statsministern eller olika fackministrar och berättar om hur Sverige tänkt agera. Och då kan EU-nämnden ta ställning och rent rättsligt, konstitutionellt, så är regeringen fri att agera. Men praktiskt, politiskt så fungerar det så att regeringen inte går emot EU-nämnden, utan här kan majoriteten i riksdagen genom EU-nämnden säga nej och säga att vi i Sverige istället ska föra en annan politik i EU. Så här har då riksdagen formellt en samrådande roll, men reellt sett en viktig möjlighet att påverka. Jag ska tillägga att det finns andra sätt där riksdagen är inblandat i EU-frågorna. EU-lagar kräver ibland och rätt ofta kompletterande lagstiftning och då måste det gå igenom riksdagen som har lagstiftningsmakten. Då och då anordnas debatter i EU-frågor i kammaren. Utskotten har ju en allmänt granskande uppgift, eftersom mycket av de beslut som gäller i Sverige har fattats i EU, så kommer då EU-samarbetet in i utskottens granskande verksamhet. Sen finns det ett långt ord som heter subsidiaritetsprövning. Och subsidiärt är att principen att inga frågor bör beslutas på högre nivå än nödvändigt. Kan man besluta någonting på nationsnivå inom länderna, så ska man göra det. Bara när det behövs så ska man samarbeta och föra upp frågorna till EU. Då har riksdagen en roll att inför när EU får nya uppgifter, så får de kolla, är det någonting som vi tycker att vi bättre skulle kunna ta i riksdagen? Då kan de sätta upp ett rött ljus. Om många länders EU-nämnder eller parlament gör samma sak, då utlöses en ny prövning så att EU tänker om och kanske avstår från detta, eller det blir en ny procedur. Så att här kan riksdagen stoppa att EU får vara med och stoppa att EU får nya befogenheter, utökad makt. Och sen EU-nämnden samarbetar med EU-nämnder i andra EU-länder inom något som förkortas COSAC. Sedan 1921, sedan demokratins genombrott, finns ett särskilt organ i riksdagen som heter Utrikesnämnden. Man kan se det som en liten miniriksdag som på riksdagens uppdrag samråder med regeringen när det gäller viktiga utrikesfrågor. Det står att det ska ske fortlöpande då eller om det behövs frågor av större vikt, så sammankallar regeringen utrikesnämnden och överlägger. I den här utrikesnämnden så sitter talmannen obligatoriskt plus 9 andra riksdagsledamöter som man har företrädare för de olika partierna. Och intressant nog, även om kungen numera inte spelar någon politisk roll, så är statschefen, kungen, normalt sett ordförande i utrikesnämnden. Och det beror på att det finns ett krav i regeringsformen att statschefen, kungen, för att kunna fullgöra sina representativa uppgifter, till exempel i samband med statsbesök, måste vara informerad om landets utrikespolitik, och då passar det här bra. Så det är både oppositionspartierna, de partier som inte sitter i regeringen, och statschefen som här blir informerade av regeringen. Ibland kan det ju vara hemliga frågor, sånt som inte har kommit ut. Så till skillnad från riksdagens kammare så är det här huvudregeln inte offentligt. Och ibland kan man ålägga ledamöterna tystnadsplikt. Inom regeringen så finns det ju ett särskilt departement för utrikesfrågor, utrikesdepartementet. I en tid av internationalisering när alla, också olika myndigheter och olika departement, har egna internationella kontakter, så finns det ju en risk att Sveriges utrikespolitik börjar spreta. Så regeringen har ju allmänt en viktig samordnande roll att se till att politiken hänger ihop, att man samordnar mellan olika sektorer och intressen. Och när det gäller utrikespolitiken så har utrikesministern en särskilt viktig roll att se till att utrikespolitiken samordnas och blir enhetlig. Med den ökade internationaliseringen av rättighetsskyddet, de internationella relationerna byggde ju tidigare på principen att staters inre angelägenheter skulle man inte lägga sig i, utan det var bara förhållandet mellan stater som det gällde. Men i och med att FN och andra internationella organ har fått mer och mer långtgående rättighetsförklaringar, så har internationella organ i ökad utsträckning lagt sig i allvarliga brott mot fri- och rättigheter i olika länder. Och Sverige har anslutit sig till flera av de här internationella organen, särskilt då internationella brottmålsdomstolen. Och hur går det ihop med den svenska grundlagens traditionella syn att vi i Sverige, i det svenska rättsväsendet, tar hand om eventuella brott mot fri- och rättigheter till exempel? Så att det krävs en särskild paragraf i grundlagen som tillåter att vi accepterar att internationella domstolar dömer svenska medborgare.